Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka. Om du är på besök här så kan jag säga att jag var pastor här i nästan 9 år. Och slutade här sista september i höstas. Så det här känns ju otroligt mycket som hemma. Och sen har vi som familj flyttat till Lund. Och sen den 1 april så är jag pastor och församlingsföreståndare i Västerkyrkan i Lund. Som också är en del av Ekumeniakyrkan. Så det känns jättespeciellt att stå här och se alla era ansikten. Och då fylls man av saknad och längtan. Och det är förfärligt att bryta upp sådär på det sättet. Vi tror att vi gjorde rätt och vi tror det fortfarande. Men oj vad man kan sakna den här platsen och er mycket. Men slutsatsen är att vi har det bra där vi är ändå trots allt. Vi kastar oss in i predikan. Vi står upp och läser ifrån Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa Jesus om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi ber. Gud, öppna våra hjärtan. Sätt våra hjärtan i brand. Fyll oss med din heliga ande. Amen. Varsågoda och sitt ner. Och det känns också, tror jag vi alla känner, som en tröst och en tillgång och en förmån att få samlas och fira gudstjänst när man läser nyheterna antingen idag på morgonen eller sent igår kväll. Om ännu ett terrordåd som drabbar oskyldiga människor. Att då få samlas till gudstjänst, att få visa på sammanhållning, att få poängtera att tro på Gud och religion, det är någonting positivt och det är en god kraft som vi vill hjälpa till att sprida och ingenting annat. Och så firar vi ju pingst idag. Denna tredje stora högtiden i den kristna traditionen. Vi firar jul, vi firar påsk och vi firar pingst. Och precis som julen och påsken så har ju pingsten både en historiskt sammanhang, en historisk mening. Det har en teologisk omistlig mening för kristen tro. Men det har också en personlig mening. Poängen med jul det är ju att vi firar att Jesus kom till världen. Att Gud föddes i en människa. Att Jesus var av samma väsen som Fadern. Det är den historiska, den teologiska sanningen. Det är ju det här att Gud bryr sig. Att Gud kommit nära oss. Och på ett personligt plan så betyder ju detta att vi kan se vem Gud är. Gud har fått ett ansikte, Gud har blivit känd. Det är ju julens budskap. Påskens budskap, det är ju den historiska händelsen som ni alla vet när Jesus dog på korset och återuppstod. Den teologiska poängen med det är ju att Gud i påskens drama försonar hela världen med sig själv. Att Gud för ihop det som var splittrat, det som var delat. Och den personliga innebörden i detta, det är ju att vi får tro att Gud också försonade oss med honom. Och pingstens stora historiska händelse, det är ju precis detta som vi hörde Mattias läsa om. Att lärjungarna efter Jesus uppståndelse samlades tillsammans i ett rum. Och så ges den helige ande till var och en. Och det ser ut, står det, som tungor, hur nu det ser ut, av eld som sprids, som kommer till varje lärjunge som var närvarande. Och den teologiska meningen i detta, det är ju att Gud ger av sin ande, av sig själv, lika mycket som han gjorde till Jesus Kristus, ger han till varje troende kristen. Det betyder ju att det sker en slags radikal demokratisering utav tron. Det är inte längre så att det finns vissa privilegierade människor i liksom trosvärlden som får anden, utan anden ges till alla. Det är den teologiska innebörden. Och den personliga innebörden, det är ju att jag, du och jag, kan få vara med om det som Jesus beskriver. Nämligen att alla troende, inte bara några, inte bara de fromma, inte bara de goda, inte bara präster och pastorerna, utan alla kan få uppleva hur Gud finns i dem, hur Gud bor i oss och det här liksom livet som strömmar ut ur oss. Och jag tror man kan säga så här, att skulle vi inse vilken avgörande händelse som pingsten är i kyrkan, så skulle vi nog fira pingst på ett ännu mer genomgripande sätt. Ignatius av Latakejas, honom känner ni säkert till, han säger ju så här: utan den helige ande är Gud långt borta, är kyrkan bara en organisation, är gudstjänsten och bönen mer en besvärjelse, är ledarskapet dominans och missionen blir propaganda. Eller som påve Franciscus sa i en predikan häromveckan: utan den helige ande reduceras tron till ideologi, till ett gäng åsikter. Om det nu är så att den helige ande ges åt varje troende, som om anden därefter bara var hos henne eller honom, som kyrkofadern Basileus uttryckte det på 300-talet, då är ju detta det brutala myndighetsförklarande av alla oss människor. Och Paulus, han uttrycker det så här: alla har fått möjlighet att profetera. Och detta är en så spännande tanke, att fältet är öppet för det oväntade och för överraskningar. Fältet är öppet för att gå någon slags annan väg än den som många går. Och då ställer sig ju vän av ordning följande fråga: är det inte en stor risk med den helige ande? Är det inte en fara för att det kan bli anarki, för att det kan spåra ur? Och jag tror att kyrkans historia svarar ett tvetydigt absolut på den frågan. Det är en jättestor risk. Men vet ni vad? Det är också en risk för vitalisering. Det är också en risk för förnyelse. Det är också en risk för att vi alla kan få del av den här inre kraften. Jag ska försöka komma åt den här insikten från några olika håll. När jag var ung, och det var ju några år sedan, så uttryckte man sig ofta i stil med det här: att kristen tro, det handlar inte om religion, utan det handlar om relation. Och det är ett bra rim, alltså en bra alliteration. Men jag skulle aldrig uttrycka mig så idag. Därför att jag tror att just den här dimensionen utav tron, som vi brukar kalla för liksom religionen eller institutionen eller det formella, det är någonting som jag har upptäckt i takt med studier och kanske erfarenhet och att man blir lite äldre, är en viktig och en omistlig del utav tron. Och att försöka frikoppla liksom kraften, anden, inspirationen ifrån det andra, Det är ungefär som att försöka leva ett liv med bara muskler och inget skelett. Det liksom håller ihop ganska dåligt. Det finns ingenting som kan styra upp det. Och du kan ha världens starkaste muskler, men är de inte upphängda på ett skelett i din kropp så kan de inte göra någon som helst nytta. Och därför tror jag att pingstens budskap är inte att underminera kyrkans institutioner eller kyrkans konstruktion. Utan pingstens uppgift är ju att ge liv. Att andas liv in i detta. Och det märker man väldigt tydligt på vad som hände med lärjungarna efter pingsten. De fortsatte att gå till templet. De fortsatte att upprätthålla alla sina religiösa traditioner som de hade innan. Men de hade fått ett nytt liv, en ny innebörd. Och pingsten sätter fingret på den här spänningen som kan finnas mellan institution och relation. Mellan det formella och det fria. Och jag tror att all sund kristen tro, den lever hela tiden med den här spänningen. Och den dagen som det ena slår ut det andra, då är någonting förlorat. Men så länge den spänningen finns kvar så finns det en förutsättning för liv. Och jag tror att det gäller ju på så många andra områden i livet. Det gäller i relationer, det gäller på andra sätt. Att det behöver både finnas någonting formellt och det behöver finnas någonting som är liv, ger liv. De här papperna ligger inte i ordning. Så. I den texten som vi läste, du kan lägga upp den där igen Pontus, så försöker Jesus ge en bild av vad det här livet med anden innebär. Och den bilden, den liksom liknelsen som Jesus använder, det är bilden utav en källa, en brunn där det finns vatten. Och jag tänkte så här när jag satt och vred och vände på detta. Alltså vad kan den här bilden ha betytt för de ursprungliga åhörarna som bodde och levde där Jesus var? Det är ju inte så att det inte fanns något vatten överhuvudtaget. Det vet vi ju. Jag menar, Jesus både gick på vatten och åkte båt och så. Så det fanns ju någon slags koppling och han döpte sin flod i Jordan. Men det var ju inte vatten på det sättet som vi har det för de flesta människor. Det fanns inte en kran att öppna. Även om romarna hade uppfunnit någon slags ledningssystem så fanns det ingen kran att öppna och vatten fanns inte. Och framförallt så regnade det inte så som det gör här eller i Lund. Det regnade där också, kan jag meddela. Alltså, vi tänker ju liksom vatten. Jag menar, det är både härligt, men det kan också vara någonting. Men det är någonting självklart, någonting som alltid finns. Så är det ju inte för dem som hör detta. För dem är vatten en kamp. Det regnar nästan alltid, det är nästan alltid torrt. Att ha tillgång till en brunn som man kanske får gå en halvtimme till för att kunna hämta, det är liksom livsavgörande. Och uppgiften att hämta vatten varje dag, det är liksom en självklar del av den kulturen och det samhället. Och när Jesus berättar om att liksom få källan personligt, källan inmonterad i sitt eget liv, då är det som att det vore en dröm för bra för att vara sann. Det är som att så mycket av vardagens alla mödor, allt arbete, allt slit inte skulle behöva hända. Det är som att det bara fanns där. Som att det bara var att öppna kranen. Och jag tror att det som Jesus menar med den här bilden, det är samma sätt. Alla människor som tror, alla människor som vill tro, får den helige ande som gåva. Du är bemyndigad av Gud. Det här arbetet som kanske skulle krävas annars på något sätt för att få kontakt med Gud, för att få tag på det här andra, det krävs inte längre. Det är en enorm skillnad mot hur det borde vara för dig och mig och oss att få tag på Guds närvaro, att få tag på det andliga livet. Det borde vara ett hårt arbete. Det borde vara förfärligt mycket saker som skulle hända. Det borde vara liksom centrum av hela vårt liv. Och så säger Jesus att, men när ni får anden så är det inte längre på det sättet. Det är något helt annat som är möjligt. Det är möjligt för er vad ni vill, vad ni än är. När ni står i kön på ICA, när ni är på jobbet, när ni åker bussen, när ni kämpar med barnen, när de är vakna på natten, när ni är sjuka, när ni håller på i tvättstugan, när ni rensar ogräs, när ni ska försöka lära er att segla och hissa segel. Jag menar, vad ni än gör, överallt där, så är Guds närvaro möjlig. Inte för att det finns en kyrka byggd där, inte för att det kommer en präst eller en pastor plötsligt, utan för att du har det inom dig. Du kan lära dig att uppfatta Guds närvaro, Guds röst, Guds ledning, precis när som helst. Alla som känner mig väl, och det gör de som sitter på första raden här och en del andra som har tvingats jobba med mig i olika uppdrag i den här församlingen. Ni vet att sitta vid skrivbordet och utföra regelbundna administrativa sysslor, det kanske inte är det som jag går igång på allra mest, som gör mig som allra mest upphetsad. Det finns andra saker som gör det. De måste göras och man gör dem, och ibland skjuter man upp dem och då får man göra dem senare och då tar det längre tid. Det är ungefär så. Och de som sitter här framme nu, de skrattar hysteriskt, för de vet hur illa det var under många av de här 9 åren. Jag sitter vid mitt skrivbord i Lund. Man har skrivbord också i Lund. Och jag ska ringa och fråga en sak. Och så plötsligt tänker jag, jag ska nog ringa till den här pastorn. Hon är pastor någonstans i Skåne. Och vi har bara träffats och pratats med varandra en gång. Men jag hade en fråga om någonting som skulle hända. Och jag tänkte, hon kanske vet det. Det var en så tydlig, klar tanke. Jag ska ringa henne. Detta var i onsdags. Och jag kände, jag måste ringa henne. Så jag letar upp hennes nummer. Jag har aldrig ringt henne innan. Vi har bara sett sådär någon gång. Och så ringer jag och så frågar jag. Jag tänkte, jag tar inte ärendet. Jag bara frågar, men hur är det med dig? Och så bryter hon ihop. Och så säger hon att det är helt förfärligt. Livet är helt vänt upp och ner. Och det är total katastrof. Och så berättar hon massa saker som är jätte, som hon har drabbats av. Och som har drabbat hennes familj. Och så tänker jag, det är inte klokt liksom. Så vi pratar om detta. Vi ber tillsammans där i telefonen. Och så tänker jag, vad är det, vad kommer sånt där ifrån? Alltså, vad är det som beror på detta? Det skulle ju kunna vara liksom administrationsflykt. Det är en tänkbar anledning att man kommer på olika saker när man inte vill utföra tråkiga uppgifter. Men det är ju liksom ändå någonting annat som gör att man plötsligt får den typen av ingivelse. Och utmaningen som Jesus ger oss, det är ju att du kan öva ditt inre öra till att höra och uppfatta gång på gång precis de här sakerna. Du har allt som krävs. Det behövs ingenting mer. Gud har gett dig allt som du behöver för att detta ska kunna hända. Och han vill att du ska kunna fungera som en vattenkälla, som en brunn som inte plötsligt finns långt borta, utan som är mitt i din vardag, precis där du är. Och det vill Gud öppna och ge dig idag. Vi ber. Herre, ibland är teologin så radikal, så omskakande, så vi kan knappt ta till oss det på ett personligt sätt. Herre, du ser att alla vi här inne, vi kämpar med vindevärdeskänslor. Vi tänker att detta gäller någon annan. Men Herre, låt oss förstå pingstens storhet. Låt oss förstå att du har gett din ande till alla oss. Hjälp oss att ta emot. Hjälp oss att öppna upp. Hjälp oss att lyssna till källan som finns. Kom, helige ande.